Dagens predikotext på reformationsdagen är också dagens evangelietext. Genom evangelisten Johannes, kapitel 8, verserna 31 till och med 36. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria." De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria?" Jesus svarade: "Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria." Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Låt oss föreställa oss att det här är en söndag morgon i Sverige för 500 år sedan, innan reformationen. Då skulle vi säkert ha sjungit psalmer tillsammans i kyrkan. Prästen skulle ha sjungit en del av dem helt själv, på latin. Ett gammalt språk som nästan bara prästen själv förstod. Och Bibeln som vi hade läst ifrån, den hade också varit på latin. Det fanns inga svenska biblar på den tiden. Och prästerna i kyrkan, de trodde heller inte att det var någon bra idé att översätta Bibeln till svenska och trycka upp den. De tänkte att det kunde vara farligt om vanliga människor själva skulle läsa Bibeln. Bibeln är nog alldeles för svår för vanliga människor, tänkte de. Men det fanns en präst som hette Martin Luther, som bodde i Tyskland. Han gjorde någonting som var väldigt bra. Han översatte Bibeln till ett språk som människor förstod. Vanliga människor. Och han skrev en rad sånger som folk kunde sjunga för att tillbe och ära Gud. Vi sjöng en av dem alldeles nyss. Så småningom så spred sig det här även till Sverige. Även på svenska kom det en bibelöversättning som vanliga svenskar kunde förstå. De första var jättestora och tunga och dyrbara. På den tiden så kostade en bibel lika mycket som en hel levande oxe. Senare så skulle det komma många mindre och billigare versioner av Bibeln. Och idag så är det väldigt lätt, väldigt enkelt och väldigt billigt att köpa en bibel eller en upplaga av Nya testamentet i en bokhandel. En liten parentes kan kanske vara att jag igår hittade på nätet biblar på engelska för 20 kronor som vi kunde skicka till Nigeria. Ja, vi förstår att Bibeln, den var någonting exklusivt och väldigt värdefullt för människor på den här tiden. Och fortfarande idag så finns det ställen på jorden där det är väldigt svårt att få tag på en bibel. De biblar som finns måste man dela på. Ofta lånar man dem mellan sig och folk sitter och skriver av, kopierar Bibeln på natten när ingen annan ser. Och så lämnar man den vidare. Och att ha då sitt eget handskrivna exemplar av Johannes evangelium, det är en stor familjeskatt. Människor som får kämpa för att få ta del av Guds ord säger ibland att de inte kan få nog av det. Vilken skillnad det är här i Sverige idag. De flesta hem har en bibel. Men oftast står den på bokhyllan och samlar damm. Vi har läst det förr, säger man kanske. Vi har hört det förr. Det är roligare att titta på TV. Enligt vissa undersökningar och beräkningar så tittar den genomsnittliga svensken på TV i 9 år av sitt liv. 9 år. 75 000 timmar ungefär. Men att inte bry sig om att använda Guds ord, inte bry sig om att läsa och höra det, det är detsamma som att förakta det. Det är detsamma som att bryta ett av de 10 budorden, nämligen det tredje. Det viktiga för Gud, det är inte framförallt vilken dag vi ägnar oss åt Guds ord. Utan det han vill med det tredje budet, tänk på vilodagen, det är att vi ska ägna tid och tankar åt hans ord och hans vilja. Att hålla Guds ord heligt, det betyder inte att vi inte får ägna oss åt vardagliga sysslor. Naturligtvis inte. Det innebär att vi ska värdesätta det. Tillbaka till Bibeln, sa Luther på sin tid. Tillbaka till Bibeln. Och det är någonting vi kan upprepa för oss själva. Och vi ska förstå Guds ord till oss i Bibeln. Då är det viktigt att vi är medvetna om att Gud talar till oss i Bibeln på 2 helt olika sätt. De här 2 olika sätten har olika innebörd, olika syfte och olika verkan. En vän till mig har försökt beskriva det som att lag och evangelium är 2 olika färger. Gud talar till oss med lagen och med evangelium. De hör tätt samman. Men de här 2 färgerna ska man hålla separat. Ni vet kanske hur det blir när man har en målarlåda med olika vattenfärger och de flyter ihop. Till slut är ingen färg fin och då slänger man den och köper en ny. Så är det också med lag och evangelien. De är värdefulla och de är nyttiga för oss, men de ska hållas isär. Lagen, vad är då det? Lagen är allt i Guds ord som handlar om vad vi ska göra, vad vi inte ska göra, hur vi ska vara. Du ska göra detta, du ska inte göra detta. Lagen ställer krav. Du blir frälst och får evigt liv om du håller lagen fullkomligt, säger den. Och den hotar med straff om vi bryter mot den. Men evangeliet säger aldrig någonting om vad vi bör göra eller hur vi bör vara. Evangeliet handlar om vad någon annan har gjort. Det handlar om vad Jesus har gjort för oss. Evangeliet ställer inte upp några villkor, men den erbjuder nåd, förlåtelse, rättvisa, frid. Evangeliet i den här liknelsen, det är den vackraste av färgerna. Och bara evangeliet kan ge människor frälsning. Men utan att vi använder lagen och låter den ljuda, så förstår vi inte evangeliets värde. Vi förstår inte hur mycket vi behöver det. När Martin Luther föddes för mer än 500 år sedan, då var det faktiskt ovanligt för präster och andra människor att ägna tid åt att studera Bibeln. Och det här med uppdelning av lag och evangelium, det hade nästan helt blivit bortglömt. Kyrkan målade med båda färgerna samtidigt och blandade lag och evangelium så att allting blev lite sådär mellangrått. Visst, folk firade jul eftersom en frälsare hade fötts i Betlehem. Och de firade påsk eftersom Jesus dog på korset och uppstod från graven. Men de flesta människor trodde att de var tvungna att förtjäna Guds frälsning. Att räkna sina goda gärningar och fundera på om de skulle ha någon chans att komma in i himlen. Lagen och evangeliet, som sagt, hopblandade. Gud är nådig mot dig och han hjälper dig att kämpa för att lyckas. Ungefär så kanske man kan sammanfatta det. Martin Luther, han trodde som alla andra runt omkring sig när han växte upp. Han såg lagen överallt. Krav, anspråk, förväntningar, hot om straff. Han tänkte att om jag bara kämpar, kanske Gud kan älska mig. Och han såg ingen annan lösning än just den. Han levde som munk i ett kloster och bad hela tiden, fastade och plågade sig själv på olika sätt. Men hur han än ansträngde sig för att vara koncentrerad bara på Guds ord och kämpa för att aldrig tänka en enda syndig tanke, så kände han aldrig någon frid med Gud. Aldrig något lugn. Aldrig någon visshet. Utan han tänkte bara på lagens krav. Var heliga så som jag, Herren din Gud, är helig. Luther visste att han var tvungen att älska Gud av hela sitt hjärta. Och med all sin kraft och all sitt förstånd. Och att älska sin nästa som sig själv. Han kunde ha varit den där mannen som kom till Jesus och frågade vad han skulle göra för att bli frälst. Men precis som den mannen som bedrövad gick sin väg, så blev Luther mer och mer desperat. För han såg att han inte klarade att leva upp till lagens krav. Vi kanske aldrig har känt en sån stor ångest över synden. Vi kanske aldrig har känt oss så där skräckslagna inför Gud som Luther gjorde. Men visst kan vi känna igen oss i att när vi läser Bibeln eller hör Guds ord, då tänker vi, det där klarar inte jag. Jag lever inte upp till de förväntningarna. Och när vi tänker så, då är det lätt gjort att vi också börjar blanda samman färgerna och tänker, jag måste skärpa mig. Jag måste bli bättre, annars får jag nog inte vara en kristen. Men Gud, han accepterar inte oss på grund av dem vi är. Eller på grund av det vi har presterat. Frälsningen är någonting som ligger utanför oss själva. Evangeliet handlar om Jesu handlingar, vad han har gjort. Inte hur vi borde ha varit eller vad vi borde ha gjort. Det finns bara en väg till himlen. Och det är Jesus som är vägen, som är sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Och det utesluter alla egna ansträngningar. Paulus pratar om det. Om det vore av gärningar, så vore det inte av nåd. Och då blir ju Jesu offer ganska onödigt, om det är så att vi klarar oss själva. Martin Luther, han hittade en bibel i klostrets bibliotek. Och det var en bok som man inte behövde vänta på. Jag vet inte om det är folk som lånar böcker på bibliotek längre. Men ibland om det kommer någon riktigt populär bok, då kan man få ställa sig på en väntelista. Så man väntar tills det blir ens egen tur. Men det behövde inte Luther göra. För det var, som vi sa tidigare, inte så många som ville läsa Bibeln och studera den. Han började läsa. Och han ville bara läsa mer och mer av Bibeln för varje dag som gick. Han märkte att Bibelns undervisning var något annat än det han hade fått lära sig. Saker som nästan blivit bortglömda under flera hundra år. Han återupptäckte sanningen om att evangelium inte kräver något av dig, men bara lovar. Han återupptäckte att Guds kärlek är villkorslös, inte beroende av vår förtjänst. Han upptäckte att frälsningen är gratis. Den kostar inget. Han förstod att vi är gjorda rättfärdiga inför Gud, utan att det hänger på det vi själva gör. När Luther insåg det, då beskriver han det som att himlen öppnades för honom. Han hade trott att han genom sina ansträngningar skulle kunna klättra upp till Gud. Han hade tänkt att han kunde rädda sig genom fastor och genom ett liv i avskildhet. Och istället så förstod han nu att Gud väntar inte på att vi ska klättra upp till honom, utan Gud kommer ner till oss för att rädda oss. Jesus nedsteg till jorden, föddes som sann människa för att bli vår bror. En människa som vi, men utan synd. Och genom att leva ett heligt liv, ett perfekt liv för oss här nere, så kunde han också lyfta oss ur synd och död och fördömelse upp till himlen. Till ett liv i gemenskap med Gud. När Jesus dog på korset, då led han straffet för alla våra synder. Han betalade skulden som vi egentligen var skyldiga Gud. Det saknas inte 100 kronor av skulden. Det saknas inte ens en 50-lapp eller en guldtia eller en krona. Inget saknas. Det är fullbordat, säger Jesus på korset. Jesus betalade allt. Och han gjorde det med sitt heliga, dyrbara blod. I Romarbrevet läste Luther att evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och att tro, det är motsatsen till att handla, att åstadkomma. Tron är inte någonting som vi ska utföra. Ingen moralisk handling som vi gör för att förtjäna Guds nåd. Själva tron är en gåva. Av nåden är ni frälsta genom tron, skriver Paulus till Efesierna. Av nåden är ni frälsta genom tron. Martin Luther, han hade lärt känna sanningen. Han var fri. Han var glad. Ett nytt ljus hade kommit över Guds ord, så beskriver han det. Han hade hittat nyckeln till att förstå Bibeln. Gud talar till oss i lag och evangelium. Så får vi förstå Bibeln. Även om en kristen har blivit en ny människa, så är han eller hon samtidigt också en gammal, syndig människa. Den gamla Adam, säger vi ibland. Som fortsätter att synda varje dag. Och därför behöver vi som är kristna höra både lag och evangelium. När Jesus talade med judarna i dagens text, då blir de förvånade, irriterade, arga. Hur kan du säga att du ska göra oss fria, säger de. Vi har aldrig varit slavar. Vi är Abrahams sanna barn. Om man fortsätter att läsa här så ser man att de blir argare och argare ju mer Jesus förklarar vad han menar. Till slut blir de så arga så att de tog upp stenar för att kasta på honom. Ingen tycker om att bli anklagad av lagen. Inte vi heller. Lagen gör oss medvetna om synden, skriver Paulus. Och vi vill inte bli påminda om det. Det är tragiskt att det finns så många kristna, lärare och ledare, präster och pastorer i våra dagar som drar sig för att predika lagen. För vi människor behöver höra den. Annars ser vi inget värde i evangelium. Vad var det sista Jesus sa innan han steg upp till himlen? Mig är given all makt på himlen och jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Allt vad jag har befallt er. Han sa inte, gå ut i världen och lär människor att hålla ett litet urval av det vad jag har befallt er. Han sa inte, gå ut i världen och predika för människor det som de tycker låter trevligt och vill höra. Han sa inte så. Jesus sa, allt jag har befallt er. Och det är inte för att Jesus är missunnsam. Det är inte för att Jesus vill oss illa som han vill att både lagen och evangelien ska predikas. Det är för att han är rädd om oss. Det är för att han är rädd om oss. Det är för att han vet vad vi behöver. Vi behöver både lagen och evangelium. Guds ord, Bibeln, det är resultatet av ett mirakel egentligen. En märklig process där Gud använder sig av mänskliga författare. Som alla har sin personliga stil, sitt språk. Men ändå på ett sätt som gjorde att varje mening, varje ord var precis som Gud ville ha det. Och utan fel. Guds ord, det var en av de sakerna som Luther stred för, är tydligt. Guds ord är tydligt. Visst finns det saker som vi stannar till inför när vi läser. Där vi inte förstår. Men det är inte för att Bibeln är oklar. Det är för att våran förmåga att förstå det gudomliga är begränsad. Luther sa ibland, för det gällde honom också, att när man kommer till ett sånt ställe som man inte förstår, då får man lyfta på hatten och gå vidare. Vi är begränsade. Men att vara en kristen handlar inte om att förstå allt. Utan vad kristen handlar om att lita på Gud. Det finns de som säger att en av de allra mest provocerande, en av de allra värsta sakerna som Jesus har sagt, det är att han är vägen, sanningen och livet. Hur kan man vara så inbilsk? Hur kan man vara så självgod? Att man tror att man är den enda vägen. Det finns ju så många fina religioner. Intolerans, det är ett av de fulaste orden som finns i Sverige idag. Intolerans. Var Jesus intolerant? Jesus var alldeles för tolerant för sin samtid. Han besökte syndare. Han talade med prostituerade. Han sökte upp skatteindrivare som stoppade pengarna i egen ficka. Och han sa till dem, Guds rike är nära. Han sa till dem, omvänd er och tro evangelium. Och folk blev upprörda. Hur kan du vara så tolerant, skulle man kunna ha sagt. Men Jesus var inte postmodernist. Han sa inte åt människor, jaså du vill bli frälst. Ja, var och en blir ju frälst på sin egen tro och övertygelse. Lycka till. Utan Jesus predikade sanningen som kommer från Fadern. När vi predikar att Jesus är vägen till Gud, vägen till himlen, då gör vi inte det för att vi är intoleranta. Då gör vi inte det för att vi inte tycker om andra kulturer eller religioner. Utan vi gör det därför att missionsbefallningen säger, gå ut till alla folk och gör dem till lärjungar. Evangelium gäller alla. Inte bara de som har fått kristendomen med sig som ett kulturarv. Inte bara de som är födda i kristna familjer. Evangelium gäller till och med de som säger det finns ingen Gud. Om de säger Bibeln ju, dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Men han finns. Och han älskar även Guds förnekare. Därför är det viktigt att hålla fast vid både lag och evangelium. Och att låta budskapet förhöras. Även i våran tid. Vi har fått ett uppdrag. Kyrkan har fått ett uppdrag. Att bevara den här skatten. Så att den inte tappas bort. Så att den inte glöms bort. Det är vårat uppdrag. Men när vi tar på oss det uppdraget, då är vi inte ensamma. Så då finns det människor överallt på hela jorden, i alla länder, som har samma uppdrag. Kanske inte samma möjligheter, kanske andra utmaningar än vi, men samma uppdrag. Och vi har en och samma ande, den helige ande, som Gud har sänt till oss för att ge oss mod att tala, uthållighet att hålla fast vid sanningen. Som han har sänt till oss för att ge oss kärlek till ordet, till evangelium och till våra medmänniskor. Tillbaka till Bibeln, sa Martin Luther. Om vi är i Jesu ord, då är vi verkligen hans lärjungar. Då kommer vi att förstå sanningen. Och den kommer att göra oss fria. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader. Tack för att du genom ett under lät Bibeln bli till. Tack för att du har bevarat vittnesbördet om dig, om människan, om du har handlat med ditt folk genom alla tider. Tack för att du har gett det vittnesbördet även till oss. Tack för att du har bevarat ditt ord genom årtusenden. Tack för att du har låtit det predikas för var och en av oss på ett eller annat sätt. Tack för att du har omvänt oss till att tro på det eviga evangeliet. Hjälp oss att använda våra gåvor för att bevara och skydda ditt ords sanning. Hjälp oss att på de sätt vi kan kämpa för att andra också ska få frid med dig. Och glädjen och tryggheten det innebär att veta att man är ett Guds barn. Vi ber i din sons heliga namn. Amen.